Idag ska jag predika om att hjälparen kommer. Och kanske inte framför allt som en superkraft som gör att vi inte får några problem, att allt blir perfekt. Utan mer som en vägvisare, en kompass eller en fyr att styra upp mot. Och den text som jag utgår ifrån när jag predikar är från Johannes evangeliet. Och jag skulle verkligen rekommendera er att läsa hela kapitel 15 och 16 för att få liksom hela bilden. Även om jag berättar några små delar av det litterära sammanhanget. I kapitel 15 så kan vi läsa om att lärjungarna får ett bud. Att de ska älska varandra. Och så får vi läsa att lärjungarna ska bli kvar i Jesus. Att de blir kallade för Jesu vänner. Och precis innan dagens text så är rubriken världens hat. Där kan vi läsa om att lärjungarna skulle bli älskade av världen. Och då är det ett tecken på att de tillhörde världen. Men så säger Jesus att lärjungarna är kallade ut ur världen. Och därför kommer världen att hata er. Och så säger Jesus att ni kommer bli förföljda. För mitt namns skull. Och sen kommer vår text. Johannes 15, verserna 26 till kapitel 16, vers 4. Så här står det. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Jag sa er inte detta från början, eftersom jag var hos er. Om vi börjar med det här innan. Vad menar egentligen Jesus när han säger till lärjungarna att ni ska inte tillhöra världen? Vad menar Jesus när han säger ni är kallade ut ur denna värld? Varför säger Jesus att ni kommer bli förföljda och hatade? De här orden, de här tankarna går emot vårt sätt att vara kyrka idag. Vi som kyrka vill vara ljus och fräsch, anpassad till världens behov. Vi vill helst inte sticka ut för mycket. Vi vill vara vanliga, om det finns något sånt. Vi vill vara folkliga. Men Jesus säger någonting annat till lärjungarna. Och varför gör han det? Är det inte bra att vara anpassad till världen? Är det inte bra att vara tidsenlig och fräsch? Jo, i hela Johannes evangeliet så finns ett dualistiskt perspektiv. Alltså att det gudomliga står i motsats till det världsliga. Det finns ett motsatsförhållande. Och man presenterar att Jesus är en främling i världen. Och den som väljer att tro på Jesus tillhör inte längre världen. Och världen hatar Jesus. Och världen skrattar åt allt det lidande som Jesus kom att utstå. men också de som tror på honom. Och det här synsättet påverkar hur man ser på allting som händer i synagogen. Den här konflikten som uppstår mellan kristna och judar. Det här gör att det inte finns några gråzoner. Antingen är man med eller så är man inte med. Antingen tillhör man Gud eller så tillhör man världen. Så vår text är alltså skriven till en kontext där det inte går att vara mitt emellan. Det finns inte lagom. Och för människorna, de kristna, så var det här väldigt svårt. De tillhörde inte längre den stora massan, judarna. Och de var inte i synagogan längre. De var inte längre en del i gänget. Och Jesus förutser att det kommer kosta på för människor som följer honom. De kommer kasta ut er ur synagogorna. Och några av er kommer bli dödade för att ni följer mig. Jesus håller liksom ett peptalk med lärjungarna. Där han förbereder på vad som komma skall. Men också förbereder dem att lyfta blicken. Se det stora målet. Varför de behöver utstå lidandet. Och om man går tillbaka till det Jesus sa om världen, att de skulle hata lärjungarna, så kanske det är så också för oss. Att vi kan komma att bli hatade för evangeliets skull. Alltså vi måste som kyrka och som kristna vara relevanta. Vi måste vara folkliga och vi måste möta människor där de är utifrån deras och dagens behov. Dagens människa. Det är liksom ingen slump att nya kyrkor byggs i gamla pubbar och barer eller i samband med en restaurang. För det är miljöer som människan idag känner till. Man gör det för att anpassa till människorna idag. Och när vi pratar så måste vi göra det på ett inkluderande sätt. Så att alla människor förstår evangeliet, det glada budskapet om att Jesus Kristus kan förvandla och förändra och vill vara med oss alla. Vi måste göra det och låta oss fortsätta göra det här. Men, det kom ett men. Inte till vilket pris som helst. För ibland kan det komma situationer där vi måste låta vår tro stå i första rummet. Vår efterföljelse. Det finns saker som vi måste stå upp mot för att vi känner Jesus. Och nu ska jag bli lite politisk. Jag tänker det att människan måste stå i första rummet. Och nu tänker jag på en human flyktingpolitik där barn ska få vara nära sina föräldrar. Där barn inte ska behöva vara ensamma i ett land. Eller riskera att bli tillbakaskickade till bomber och granater. Och man kan argumentera, ni får inte plats i Sverige. Sverige har inte råd. Tänk på alla sjuka. Tänk på alla pensionärer. Och så vidare. Och så vidare. Men man kan också argumentera kring hur jag tror att Jesus hade sett på den här situationen. Vad hade Jesus velat för människan? Vad hade Jesus velat för det där barnet? Och den frågan gör att kyrkan försöker driva frågan med politiker. Men får då svaret att kyrkan, lägg dig inte i politiken. Håll dig till ditt. Gör det du är bra på. Men jag tänker att det är precis tvärtom. Just för att vi är en kyrka som tillber och följer Jesus, så ska kyrkan vara politisk. För det är så vårt land styrs. Och det är också så vårt land förändras. Genom att människor säger ifrån, ger förslag och röstar. För många år sedan så satt jag vid ett köksbord. Och så hade jag ett samtal med en person. Och vi pratade om att gömma flyktingar. Och man får ju inte gömma flyktingar enligt lag. Men är det fel utifrån vår tro och vår övertygelse att gömma flyktingar? Här är ett sådant exempel där världen och det gudomliga kan stå i motsats till varandra. Där vi kommer bli hatade av världen. Och ibland är det så att det kostar på. Det kostar på att leva ett liv i tro och efterföljelse. Ett liv präglat av Jesu liv och undervisning. Det kostar på. Att säga ifrån när man snackar skit om sina kollegor i fikarummet. Det kostar på. Att öppna upp sitt hem för en annan människa. Det kostar på. Att säga ifrån mot orättvisor. Det kostar på. Listan kan göras så lång. Lärjungarna. De skulle bli hatade, uteslutna och dödade. Och när det kom fler och fler som trodde på Jesus och fick möta dessa öden, så var de här människorna, lärjungarna, de som hade fått höra om Jesus av någon annan, de gick igenom en kris. En identitetskris. Jag får ta emot så mycket orättvisa för att jag följer Jesus. Ska jag inte ge efter? Ska jag inte vara tyst? Ska jag inte rätta mig i ledet? Men hur jobbigt det än var, så kom de fram till att det är ändå värt det. Och det här med kriser, det är ju asjobbigt och svårt. Och när man är där långt ner, så är det ju så jobbigt. Det finns ingen mening. Allt är bara skit. Och så kommer de här stora frågorna i krisen. De existentiella frågorna som man ibland använder som ett fint ord. Varför händer det här? Varför drabbar det här mig? Vad är meningen med det här? Hur ska jag kunna ta mig igenom det här? Jag är så maktlös inför den här situationen. När ska det ta slut? Stora frågor utan givna svar. Kanske är det så att vi har ställt oss dessa frågor under året som har varit. Varför en pandemi? Varför så många döda? Vad är meningen med det här? Finns det inget slut? I krisen så gör det ont och det är svårt. Allt kan kännas meningslöst. Och krisen har flera olika steg. Och ett av de sista stegen i krisen är nyorienteringsfasen. Vem är jag nu? Vem vill jag vara? Hur kan jag göra för att det här inte ska hända igen? På vilket sätt är jag förändrad? Vad har jag lärt mig om mig själv? Och så vidare. Lärjungarna hade en identitetskris. Jag var jude. Jag var en i gänget. Jag var innanför. Men nu är det annorlunda. Jag är inte längre en del av det. Jag ska nu hitta min nya identitet. Min nya identitet som kristen. Jag kommer att få en ny gemenskap. Det kommer att kosta på och vara svårt. Men jag vill gå den här vägen. Och för att det skulle vara möjligt. För att de inte skulle vara ensamma. Så utrustade Gud människan med den heliga anden som bor i oss alla. Tänk att vi får 3-4 dagars ledighet för att typ fira det. Att Jesus tas upp till himmelen, Kristi himmelfärd. Och att på pingstdagen ska den heliga anden komma till oss. Hjälparen kommer. Den heliga anden bor inom oss. Och den heliga anden, hjälparen, kommer till oss för att hjälpa oss att vittna om Jesus Kristus. Den heliga anden hjälper lärjungarna och hjälper oss att vittna och hålla riktningen. Det är precis, tänker jag, som när man seglar. När det blåser och det är jobbig sjö. Eller kriser. Man blir ifrågasatt. Vi tappar fokus. Vi har inte ögonen på målet. Och plötsligt så har vi drivit flera grader ifrån vår kurs. På samma sätt kan det vara i våra liv och i kyrkans liv. När det stormar och blåser så är det så att vi tenderar att falla av kursen. Vi fastnar i detaljerna. Vi fokuserar på vårt egna. Och i kyrkan så kan det vara så att till och med att kyrkans uppdrag riskerar att liksom prioriteras bort. Och när det är så, så måste vi lyfta blicken, se den stora bilden, styra upp, hitta kursen och riktningen. Det vill den heliga anden, hjälparen, hjälpa oss med. I Johannes 16, vers 7, står det så här. Men jag säger er sanningen. Det är för ert eget bästa jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och så hoppar jag över ett gäng versar och kommer till vers 13 och 15. Och lyssna nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Till om mig ska han ta emot det ni låter. Han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det av mig han tar emot, det han ska låta er veta. Alltså genom den helige anden så får vi del av sanningen. Och vi får ta del av Guds vilja. Och för att det skulle vara möjligt så var Jesus tvungen att lämna oss. Och den helige anden talar inte av sig själv utan förkunnar det han hör. Den helige anden förmedlar Guds vilja och sanning i våra liv. I alla de situationerna som vi står i, som individer och som kyrka. Och kanske är det så att den här heliga anden, det jag kommer säga nu är inte helt liksom teologiskt förankrat, men som jag ser på den heliga anden så är det liksom när den tar sig uttryck, när det liksom pirrar till i kroppen. Jag borde göra det här. Jag borde inte göra det här. Vägleda om sanningen. Jag vill lyfta mina händer i en lovsång. Eller jag vill slå upp Bibeln och helt plötsligt hitta ett ord som är helt och hållet perfekt till den situation jag står i. Eller när ett samtal bara fortsätter och fortsätter. När man pratar om sånt som är riktigt viktigt och tid och rum bara försvinner. Så tänker jag att heliga ande tar sig uttryck. Och det enda vi behöver göra är att vara öppna i sinnet för den heliga anden och tanken om att Gud vill tala och vägleda oss i våra liv och i våra situationer. Precis så som de ser ut just nu. Och tänk vilket glatt budskap. Att vi har full tillgänglighet till Gud. Oavsett tid och rum. Vart vi än är. Hur vi än mår. Så kan vi med hjälp av hjälparen, den helige anden, alltid nå och möta Gud. Så låt den helige anden, Gud, ta plats i våra liv och låta sanningens ande vägleda oss i det vi står i. Vi ber. Gud, tack för din helige ande. Tack för hjälparen som vill hjälpa oss. Tack för sanningens ande som vill hjälpa oss att förstå vad som är gott och riktigt och Guds vilja. Tack för att vi kan nå dig oavsett tid och rum genom den helige anden. Och tack för den helige anden som vill förkunna det han hör från er, från Gud, från dig. Tack Gud för att vi får ta emot dig genom din helige ande. Amen.